Vi ska läsa Guds ord tillsammans. Jag ska läsa ur den nyaste svenska översättningen som heter Nu-bibeln. Känner du inte riktigt igen orden så kan det bero på att jag läser alltså ur en helt färsk översättning. Och jag läser från Matteus 2 och det är de första 12 verserna där. Och det handlar alltså om stjärntydarna eller visemännen som kommer för att tillbe Jesus. Så vi lyssnar till texten. Jesus föddes i Betlehem i Judeen under kung Herodes regeringstid. Då kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp i vårt eget land och har kommit för att hylla honom. Kung Herodes blev skräckslagen och hela Jerusalem med honom. Han kallade därför samman folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem om de visste var Messias skulle födas. I Betlehem i Judén svarade det. För så här skrev profeten: du Betlehem i Judaland, du är inte den mest oansenlige bland Judas förstar. För en härskare ska komma från dig, en som blir en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna igen för att få reda på den exakta tidpunkten då de först hade sett stjärnan. Res till Betlehem och leta efter barnet, sa han till dem. Och när ni har hittat det, kom då tillbaka och tala om det för mig så att jag också kan resa dit och hylla det. Efter samtalet med kungen gav stjärntydarna sig iväg och då visade sig den stjärnan igen som de hade sett gå upp i deras eget land. Den gick före dem tills den stannade över det ställe där barnet fanns. Stjärntydarna blev mycket glada då de fick se stjärnan. Och de gick in i huset och fann barnet och hans mor Maria. Där föll de ner för honom och hyllade honom. Sen tog de fram sina kistor och gav barnet gåvor. Det var guld, rökelse och myrra. Men när de skulle återvända till sitt eget land reste de aldrig tillbaka till kung Herodes. För de hade varnats för det genom en dröm. Och därför tog de en annan väg. Amen. Det är nytt år. 2018 skriver vi nu. Det är nya förväntningar. Det är nya förhoppningar om att det här årets liksom goda tankar och drömmar och visioner ska slå in. Jag tror att vi har det allihopa. En del av oss kanske ger löften. Kanske tyst för oss själva eller inför Gud eller inför någon i familjen eller vad det nu är. För att liksom ta ett nytt tag om det här året. Jag tror att den här texten om stjärntydarna säger några viktiga saker till oss. När det handlar om att förstå vad som är på gång och vad Gud har på gång i våra liv och vad han har på gång i församlingen. Och jag skulle vilja stanna upp vid fyra olika saker i den här texten. Och så kommer jag göra så att efter varje utmaning eller punkt så kommer jag faktiskt att utmana dig och mig. Att vill man ha speciell förbön och längtar efter det som vi har talat om i den punkten så kommer jag att be för dig och för oss som vill det. Så kommer jag uppmana oss att stå upp och så får vi be tillsammans. Är ni med på det? Så var beredda på att agera lite grann utifrån de olika punkterna. Lyssna in vad Herren vill att du ska gensvara på. Inställ dig inte upp för att vara snäll med pastorn utan fundera över vad säger Gud till dig? Är det här viktigt för dig? Längtar du efter det här? Vill du ha mer av det som Gud säger just till dig? Det första jag vill lyfta upp är att utifrån den samlade kunskap och utifrån de tecken som stjärntydarna hade försökt att tolka så förstod de att Gud hade någonting på gång i Judeens land. Och utifrån det så satte de iväg en kurs och tog riktning mot Judaland. Och så gick de. Man vet att vid tre tillfällen vid år 7 före Kristus så visade sig Jupiter och Saturnus stod alltså i en konstellation väldigt nära varandra, så det var som en stark ljuspunkt på himlen vid tre tillfällen samma år, och det var år 7. Och det här Dessutom var det i tecknet för fiskarna. Och just fisken är Judéens speciella tecken. Och det är också intressant att man... Det här hände dessutom bara en gång vart 800 år. Lägg märke till det. En gång vart 800 år och det skedde där kring Jesu födelse. Dessutom har man hittat en lertavla 5 mil norr om Babylon som hänvisar till den här tredubbla synen av Jupiter och Saturnus tillsammans. Så det är ganska så troligt att det här måste ha varit viktigt för alla babylonska astronomer, stjärntydare. Så troligen betydde den här uppenbarelsen av Jupiter och Saturnus på himmelen verkligen ett tecken för just den här karavanen som drog iväg mot Judaland. Det blev startskottet för dem. Att en kung skulle födas i Judéns land. Och det intressanta är ju, de verkar inte tveka när de har förstått det. När de har sett tecknen, när de har tolkat det, så är de bestämda. De drar iväg. De fixar ihop en karavan. Och deras beslutsamhet märks när de kommer till Jerusalem. Lägg märke till vad de frågar för någonting. Det är ju intressant att de inte säger, var finns den nyfödde prinsen? Det borde vara det naturliga man frågar om det finns en kung i ett land och ett folk som har en kung, eller hur? De frågar efter, var finns den nyfödde konungen? De måste ha anat att den frågan skulle ställa till rabalder. För så frågar man inte. Finns det en kung där frågar efter var finns prinsen som är nyfödd? Men de frågar efter, var är den nyfödde konungen? Vi har kommit för att tillbe honom. Var är han? Inte för att hylla Herodes. Inte för att hylla den sittande konungen. Utan det finns en ny kung. Och det är han vi är utsända för att hylla. Var är han? Min fråga till oss blir, var har du sett tecknen på Guds ledning och kraft i ditt liv? Har han lett dig till någonting där du egentligen vet, där vi förstår, där du har sett tecknen tydligt och du är där du är idag? Frågan är, vad gör vi med det? Vad gör du inför 2018 med din efterföljelse till Jesus Kristus? De tecken, de saker Gud har visat dig hittills på din vandring med honom. Vad betyder det för dig just nu? Vilka slutledningar drar du utifrån dem inför 2018? Hur kommer det att märkas i ditt liv att du följer Jesus Kristus 2018? Vad drar du för slutledningar utifrån de tecken Gud har visat dig? Jag skulle vilja be med dig, med oss. Du som känner att vi behöver vishet för att se och förstå igen. De visa männen hade fått vishet. Men jag behöver Guds andes vishet att se och tolka tecknen rätt. Så att jag kan följa Gud dit han visar mig. Jag vill be dig som känner att det här behöver jag. Och det betyder inte att ställer man sig då upp så är man otroligt ovis. Otroligt oklok människa. Alldeles grön på det här området. Inte alls. Men du längtar efter att Guds vishet ska få visa dig. Vart ska du gå? Vad är dina steg? Vad händer under 2018 i din efterföljelse? Stå upp du som känner att du längtar efter det. Så ska jag be med oss just nu. Gud välsigne dig som står upp. Kom ihåg vad jag sa, inte för att vara snäll med pastorn, inte för att vara snäll med dig själv, utan det Gud säger åt dig att du längtar efter. Nu ber vi tillsammans. Och du som sitter ner, var med och be tillsammans i den här bönen. Jesus Kristus, jag ber dig om att du som har vishetens ande, fyll oss just nu. De som står upp här, Herre, och längtar tydligt efter att de tecken, det du har visat, det du har varit trogen i, Herre, under alla år, de ska få tolka dem rätt, Herre. Att det ska få bli till en kraft och en visdom inför 2018, Herre. Som får leda till nya steg. Som får leda till ny överlåtelse. Ge dem den visheten från himmelen, Herre. Fyll dem med din helige ande just nu. Låt dem gå härifrån idag efter nattvarden och känna sig så upplyfta att det här var den största gåva de kunde få i början på 2018. Fyll dem med din helige andes vishet, jag ber. I Jesu namn. Amen. Amen. Ta med dig den längtan och bönen in i nattvarden och in i förbönen sen också. Det andra som hände i den här berättelsen, det är att Herodes blir fullständigt skräckslagen. Och nu är det lite olika på vilken översättning man läser. Den jag läste stod det skräckslagen, den här nya översättningen. Det kan betyda oroad eller det kan också betyda förskräckt. Och jag tänker så här, det är ju samma sak egentligen. Blir jag oroad så är jag någonstans förskräckt. Alltså, jag vet inte vad jag ska göra av det jag nu hör. Eller hur? Jag blir förskräckt. Jag blir skräckslagen. Jag blir paralyserad. Herodes, han tar konsekvenserna av sin förskräckelse. Kallar samman de visa i landet, alltså översteprästerna. De judiska översteprästerna och de skriftlärda. Och så frågar han dem rakt av. Var någonstans står det att Messias ska födas? Kan ni berätta det för mig? De gräver i skrifterna. De kanske till och med visste svaret redan när han ställde frågan. Och de svarar honom och säger, i Betlehem. De läser upp en profetia för honom också som säger att det är i Betlehem han ska födas. Sen kallar Herodes ihop dem i hemlighet igen, de här stjärntydarna. För han är ute efter någonting. Och han ställer frågan, när exakt visade sig stjärnan? Jag vill veta. Och så sen säger han en sak till dem. När ni har gått till Betlehem och hittat barnet och tillbett det, så kom tillbaka och säg det till mig. Jag skulle också vilja dit och tillbe honom. Han säger en sak, men hans intention är något helt annat. Hans intentioner kommer utifrån att han är skräckslagen, att han är fylld av rädsla. Och när rädslan, mina vänner, blir våran ledstjärna så fattar vi fel beslut. Om rädsla är det som styr dig och mig så kommer vi fel i slutändan. Då börjar vi tolka tecken som hot mot min position där jag står och där jag är just nu. Så börjar jag se tecken på att någon vill ta makten ifrån mig. Någon annan vill styra. Någon annan ska vara kung. Inte jag. Och när vi får rädslan som våran ledstjärna och inte Betlehemstjärnan, då är vi farligt ute, mina vänner. Och jag tänker så här. Rädslan, som det står tydligt och klart i Bibeln, den hindrar oss från att se det som Gud har för oss. Medan kärleken befriar oss från all fruktan så att vi kan se det som Gud har för oss. Eller hur? Kärleken är det som sätter människan fri. Och det är därför vi behöver fyllas av Guds ande, av hans kärlek. Och min fråga blir, var finns dina, var finns mina rädslor i livet just nu? Vad är det som gör mig skräckslagen? Och då vet ni vad det betyder. Inte att du måste vara skräckslagen varenda minut av ditt liv, men vad gör dig oroad och rädd? Vad får dig att med näbbar och klor försvara dig? Inte utifrån att du är trygg och lugn, utan utifrån att du är rädd. Vad är det? För jag tror att Jesus Kristus skulle vilja ta bort den rädslan ur ditt liv. Och jag tror att han skulle vilja ge dig mod och mig mod att stå upp 2018 och säga: Herre, jag vill följa dig och det får kosta vad det vill. Om det så är att lägga ner allting inför dig. Rädslan ska inte få paralysera dig eller mig eller församlingen. Vi kan inte tillåta oss att drivas av fruktan och rädsla. Så därför skulle jag vilja be om mod. Och Guds kärleks kraft och mod i ditt och mitt liv. Att stå upp och säga nej till det som binder oss. Och säga ja till han som kan befria oss. Så du som längtar efter mod att stå upp. Att 2018 får säga: ja, Jesus, jag vill inte ha den här fruktan och rädslan i mitt liv längre. Och nu betyder inte det att du som ställer dig upp då, du är totalt skräckslagen varenda minut. Du skakar som ett asplöv just nu. Inte alls. Men du vet med dig att på något område i ditt liv, någonstans, så fightas du med en rädsla som du för allt i världen skulle vilja bli av med. Och den som kan ta bort den rädslan är Jesus Kristus. Så nu ber jag dig, ställ dig upp, du som längtar bara, fylld av mod och Guds kärlek att få stå upp 2018 och kasta av dig de bojarna och säga: Jesus, jag vill följa dig. Ställ dig upp nu så ska vi be. Tack Jesus. Jesus, du ser våra syskon och vänner som står här tillsammans med mig just nu. Jag ber för min egen del också, Herre. Jag ber att du kastar av den rädslans bojor som binder oss i Jesu namn. Och jag ber att den kärlek och det mod som finns i din kärlek, den ska bli vår i Jesu Kristi namn. Fyll oss med din helige andes mod och kärlek. Och låt det här året, Herre, 2018, få bli ett fantastiskt år. Inte där vi kanske går totalt oberörda utan någon som helst tanke på att det kan finnas motstånd. Utan där vi helt enkelt känner att modet kommer ifrån dig. Och när vi står upp så står vi där tillsammans med dig. Och vi kan besegra de rädslor vi fightas med. Så jag ber i Jesu namn för mina vänner som står här just nu. Herre, fyll dem med din helige ande från topp till tå. Med ditt mod, med din kärlek och kasta av oss rädslans bojor i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Ta med det här också in i bönestunden om en stund. Det tredje jag skulle vilja fokusera på, det är: det verkar väldigt tydligt i texten som att stjärnan var inte synlig hela tiden. Lade ni märke till det? Den syntes och gick upp i deras eget land. Och så såg de den där. Så tog de beslut utifrån det. Och så gick de. Men det verkar som att de inte hade den med sig hela vägen. Vi föreställer oss ju gärna det. En karavan och en stjärna. Åh, vad enkelt. Det är liksom GPSen är på hela tiden. Troligtvis var det inte så. Utan det verkar ju som att det går ju troligtvis ett par år. För det är vad de får fram. Vad Herodes får fram när han frågar dem: när såg ni första gången stjärnan? Jo, han får fram att det handlar om 2 år. Och sen vet ni att han går bort till Betlehem med sitt förskräckliga beslut att ta död på barnen som är 2 år och yngre. Och det stod tydligt i texten att när de går iväg från Herodes, när de har hört honom och så börjar de vandringen mot Betlehem, då ser de stjärnan tydligt igen. Och de blir fulla av glädje. Vet du, det står egentligen att de jublade okontrollerat. Wow! Och då tänker jag så här: hur tolkar vi de tecken Gud ger oss? En del av att vara människa, det är att vi inte alltid får de tecken vi vill. En del av att vara människa är att det går en karavan ibland, och ibland är vi till och med ensamma, genom öknen. Och då är det inte alltid lätt att jubla. Då är det inte alltid lätt att stå där med lyfta händer och säga: halleluja Jesus, du har vunnit en seger för mig. Därför att jag vägen går genom öken. Och då, min vän, är det viktigt att veta: vad har Gud sagt? Vad har han visat mig? Vad var det han sa den dagen jag blev hans barn? Vad var det han visade mig när han mötte mig vid det där specifika tillfället som du vet? Vad sa han då till dig? Vad visade han dig då? Som du vet att om du håller tag i det och tackar Gud för det, så kommer du aldrig att komma fel. Därför att han är med dig. Även när ingen stjärna syns på himmelen. Förr eller senare kommer Gud att ge dig det tecken du behöver. Men inte alltid de tecken du vill ha. Men det du behöver för att komma fram dit där löftet blir synligt. Sån är Gud och sånt är livet. Du och jag går genom perioder när det är mörkt, när det är kallt, när vi tycker att vi inte får det vi skulle behöva. Men saken är den att min tolkning och din tolkning är ibland någon helt annan än Guds tolkning. Så när Gud har sagt någonting, håll fast vid det. Håll fast vid det tydligt. Och låt mig säga tydligt och klart, det Gud i första hand säger, det säger han genom sitt ord, Bibeln. Håll fast vid Bibeln, min vän. Det Gud sen gör är att han genom sin helige ande talar in i våra liv när vi lyssnar efter hans röst. När vi hör på hans ord. När vi lyssnar till vad han har att säga sina får. Eller fårskallar. Du får lägga betoningen. När vi lyssnar som hans får, så talar herden. Jesus säger det själv: mina får känner min röst. Och jag tror att det är så viktigt, min vän, att vi kan stå upp, att vi kan urskilja rösten. För Herodes tillämpning av tecknet, hör mig nu, Herodes tillämpning av tecknet var inte att tillbe Gud, utan att döda barnet. Är ni med? Alla tillämpningar, alla tolkningar är inte av godo. Bara för att någon säger Gud har sagt, eller om någon säger jag tror att Gud säger det här till dig, behöver inte det vara rätt. Du och jag måste be om den visheten och urskiljningen att förstå. Vad är det Gud säger i mitt liv nu? Hur talar han? Och det första och främsta verktyget han använder då, det är sitt eget ord. Och sen vad anden viskar och säger till oss. Så jag skulle vilja be med dig, för oss som längtar efter tydlig urskiljning. Att få höra Guds röst igen. Den röst som kanske du tycker har tystnat en aning. Eller kanske tystnat helt. Gud vill tala till sina barn. Han gör det. Han är sån. När vi älskar våra barn så talar vi gott in i deras liv. Och Gud vill tala sin godhet och sin glädje och sitt liv in i dig, min vän. Så jag skulle vilja be för dig som längtar efter urskiljning. Att förstå och höra vad Gud verkligen säger. Stå upp, du som längtar efter det just nu. Så ber vi tillsammans. Jesus, tack för den som står här tillsammans nu. Med dig och med oss andra. Jag bara tackar dig, Herre, för att du genom din helige andes röst ska vara tydlig och klar. Jag vill be att genom allt det brus som är i våran tid, Herre, allt det som flimrar både för våra ögon och för våra öron, som gör att vi har andlig tinnitus, i Jesu namn ska det få gå. Och vi ska höra klarare din röst. Jag ber om urskiljning, Herre. Att i vår tid höra den sanna rösten. Att förstå tecknen. Att tillämpa det du säger, Herre, på ett gott sätt. Så jag ber, helige Ande, kom med din kraft och med ditt liv och din tydliga urskiljning för mina vänner som står upp just nu. Helige Ande, fyll dem och skärp deras hörsel. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Det sista jag vill betona innan vi går in i nattvarden. Det är intressant när de här herrarna då, om det nu kanske fanns någon dam med i sällskapet, det förtäller inte historien. Men de här stjärntydarna. Det verkar som, och dessutom verkar det så på verbformerna i den grekiska grundtexten, som att de faktiskt hade sökt Guds ledning. Och också fick ett svar genom den dröm som de alla tre hade. Samma dröm där de blev varnade att inte gå tillbaka till Herodes. Är ni med mig? Alltså, när vi söker Guds ledning, när vi säger, Herre, jag vill ärligt och uppriktigt följa dig och det du säger i ditt ord och det du talar om in i mitt liv. När vi gör det så får vi förr eller senare ett svar. Gud leder sina barn. Han leder dig där du ber och där du går fram med hans ord och med en ärlig uppriktig längtan att följa honom. Det gjorde han med stjärntydarna. Han var tydlig. Han gav dem ett svar därför att de frågade honom. De ville veta. Hur söker du Gud 2018 så att du kan få tillbe honom? Precis som stjärntydarna ville tillbe Jesus. Hur vill du, hur tillber du 2018 Jesus Kristus i ditt liv? Vilka konsekvenser får det för dig och för mig? I församlingsledningen har vi beslutat oss för att gå med i ett program som EFK har. Vi nämnde det på församlingsmötet i december, men det behöver nämnas många gånger. Något som heter växande församlingar. Ett sätt att säga, Herre, vi vill vara där du säger att vi ska vara. Vi vill vara en församling som är med och utbreder ditt rike. Så när du kallar oss att gå så vill vi gå. Och jag vill be dig, min vän. Jag vill be att du ska vara med och be för vår församling. Var med och be för församlingsledningen. Vi går in i det här tillsammans med 7 andra församlingsledningar. I Västernorrland. Som alla säger, vi vill också vara växande församlingar. Och växande församlingar för att Gud ska få äran. För att Guds rike ska gå framåt. Vad får det för konsekvenser för vårt böneliv? Vad får det för konsekvenser i våra val? När vi säger att vi vill växa. Under 2018 har vi sagt i den här församlingen, vi sa det för 2 år sedan på årsmötet. Och nu säger vi det igen tydligt att temat för det här året, det är missionär där du är. Helt fantastiskt tema. Om vi förra året sa att kyrkan som hem och hemmet som kyrka, så är det ju bara en fortsättning. Att jag må förstå, att du och jag må fatta att vi är sända av Gud in i de relationer där vi står. Vi har anställt en närmissionär som heter Johanna Lundström. Men hej, varenda en av oss är en närmissionär. Du är en missionär, jag är en missionär där jag står. Gud har ingen annan plan för din familj, för dina vänner, för dina arbetskamrater, hur han ska rädda dem. Hans plan är att du är sänd in i de relationerna. Men du är inte ensam. Du har den heliga, du har hela himmelen bakom dig. Är du med på vad jag säger? Vi är närmissionärer, varenda en av oss. Gud sänder oss in i de relationer där vi har, där vi står. Vi döpte under förra året 12 personer. Då tycker vi att vi liksom varit duktiga på något vis. För det har vi inte gjort på flera år. Döpt så många. Men tänk om vi fick döpa ännu fler. Tänk om det fick vara vår ärliga, uppriktiga bön inför 2000. Tänk om vi fick döpa 20 stycken i år. Det är farligt med siffror. Ja, jag vet. Men vi ställer upp siffror i budgetar varje år. Varför kan vi inte ställa upp siffror i Guds budget med när det gäller själar och människor? Tänk om vi fick döpa 20 i år. 2019 och 2020. Då har vi döpt 60 nya på 3 år. Vad gör det med gemenskapen? Vad gör det med dig och mig i våra relationer, i vårt böneliv? Vad gör det med vårt sätt att bygga församling? Då behöver vi sannoliken ha fungerande hemgrupper. Och tack och lov att Gud hör bön. Vi får en ny rådsledare för hemgruppsrådet i och med årsmötet. Vi måste steppa upp där. Hur ska vi ta hand om någon som ska bli döpta och frälsta och de relationer som du och jag har om det inte finns fungerande hemgrupper? Nu finns det ju flera fungerande hemgrupper, tack och lov. Och nya har bildats, till och med under förra året. Yes! Men tänk om vi kunde ha de bönerna på våra hjärtan på riktigt, menar jag. Inte som någon siffra någonstans bara, utan på riktigt. Tänk om jag fick be med någon under det här året till frälsning. Tänk om jag fick följa någon av mina fågelskådarkompisar på deras resa på väg mot Jesus. Jag vill det! Just nu får vi be lite extra, både jag och Karin, för en av våra kompisar som är fågelskådare, för han har en sjuk hustru. Och vi har sagt åt honom, vi ber för er. Vi måste ju göra så. Gud vill sätta oss i rörelse, eller hur? Mot våra vänner. Och tänk om vi fick se så många fler komma till tro. Vi samlar in mer medel i församlingen under 2017 än vad vi gjorde 2016. Betydligt mer. Men vi kan ännu mer. Varför det? Varför säger jag så? För att ge oss kramp? Nej. För att jag tror att Gud kallar dig och mig till ett generöst givande och ett generöst sätt att leva. Hur har du planerat ditt offrande 2018? Har du höjt det? Du vill ha högre lön, eller hur? Har du höjt ditt offrande? Har du sagt till Gud, Herre, jag vill leva för dig, jag vill leva överlåtet för dig. Jag vill inte att pengarna ska ha makten över mitt liv, jag vill ha makten över pengarna. Vad gör du för att det ska bli så? Har du sagt, Herre, jag vill ge tillbaka till dig det som jag kan ge? Låt dem tala in i ditt liv om det. Låt dem säga någonting allvarligt och uppriktigt under 2018 till dig om ditt liv med pengarna. Och vad du gör med dem. Så inte pengarna får makten över dig och över mig. Det är ganska viktigt. Det är väldigt viktigt, skulle jag säga. Vad vill Gud göra genom oss? Vi gläds över när vi ser babysången fullt med föräldrar som kommer hit med bebisar som skriker och kacklar i ett. Jag skulle inte klara av en minut. Därför är jag nästan aldrig där. Förlåt, jag skulle vilja vara där och äta faktiskt lunch med dem. Men ofta är jag hemma och förbereder mig på onsdagarna. Men i alla fall... Det är fantastiskt. Vi gläds med scouterna. Det är fler föräldrar indragna i den här församlingens arbete än det var för ett år sedan. Långt fler, skulle jag säga. Halleluja. Det borde rinna tårar i våra ögon och vi borde ropa till vår Herre och frälsare om att fler ska få tag om vem Jesus Kristus är. Min vän, det jag vill säga är bara, vi har all anledning att tacka vår Herre och frälsare. Och vi måste vara ödmjuka. Vi måste ödmjuka oss och säga, Herre, använd oss. Det vi kan och det vi vill göra, det vi längtar efter. Bruka oss, Herre. Och låt oss få gå i dina fotspår. Använd oss det här året. Och vi kan bara göra det om Gud fyller oss med sin helige ande. Och därför vill jag be för oss alla just nu. Att Guds helige ande med sin kärlek och sin kraft. Det är samma ande som fyller oss med sin kärlek och med sin kraft. Guds kärlek och Guds kraft. Att han ska få fylla oss och fylla den här gemenskapen. Vi står upp alla tillsammans och så ber vi till sist den bönen. Jesus Kristus, kom just nu över oss. Kom över dina barn, Herre, som du älskar över allting annat på denna jord. Tack Jesus för att du fyller oss med din helige ande. Tack för att du talar in i våra liv. Jesus, jag vill be för 2018. Jag vill be att den här församlingen ska få vara en oas. Fylld av din kärlek, fylld av din andes kraft. Så att de människor som kommer hit som är trasiga, som vi får kontakt med, som vi lär känna i våra relationer, de ska få uppleva att det finns en kärlek som övergår allt det de någonsin har smakat. En kärlek som helar, som renar, som befriar, som upprättar. Och de ska få uppleva en kraft ifrån en levande Gud som slår allt det de har upplevt. Men Jesus, ge oss då av din helige ande. Fyll din församling. Fyll din gemenskap. Fyll oss var och en, Herre. Och för den av oss, eller de av oss som tycker det är svårt, som inte riktigt längtar än, så ber jag bara att du ska tända den längtans låga. Jag ber att din eld ska få börja brinna. Den ska få flamma upp, Herre. Där kolen har svalnat, där ska det få flamma upp igen. Kom, helige ande, med din eld just nu. Fyll oss med din kraft, Herre. För det är bara genom din kraft och din kärlek som vi kan fullborda och göra det du sänder oss att göra 2018. Inget av det som är predikat idag kan ske utan genom din helige ande, hans kärlek och kraft. Så Herre, fyll oss med din ande. Gör oss totalt beroende av dig, Herre. Låt allt det vi beslutar oss för och inom en månad nu tar beslut om i årsmöten och annat och budgetmöten. Låt allt sånt, Herre, få vara förankrat i ditt ord och i din ande. Jag ber i Jesu Kristi namn. Ge oss klarsyn, ge oss skärpa, ge oss vishet. Men ge oss också av din kärlek och din kraft. I Jesu namn vi ber. Amen.